Jag har som överskrift idag: Gud vet slutet redan från början. Och vi ska läsa från Apostlagärningarna 7. Det är Stefanus tal innan han blev stenad till döds för sin tro på Jesus. Kostade honom livet att stå för och säga sanningen. Och de här tillbakablickarna och påminnelserna som han gör är väldigt värdefulla om Guds ledning och Guds gärningar. Från vers 2. Stefanus svarade: Bröder och fäder, lyssna på mig. Härlighetens Gud uppenbarade sig för vår fader Abraham i Mesopotamien innan denne bosatte sig i Haran och sa till honom: Lämna ditt land och din släkt och gå till det land som jag ska visa dig. I grundtexten står det: Kom in i det land som jag ska visa dig. Det är ganska härligt. Det är som att Gud välkomnar dit. Gud är redan där före. Då lämnade Abraham Kaldéernas land och bosatte sig i Haran. Och sedan hans far hade dött lät Gud honom flytta därifrån till det land där ni nu bor. Han gav honom ingen mark i landet, inte så mycket som en fotspredd. Men han lovade att han och hans efterkommande skulle få landet som egendom, trots att han var barnlös. Och vi kan väl tillägga det, att ungefär så omöjligt brukar Guds löften se ut. Detta är vad Gud sa. Hans efterkommande ska bo som främlingar i ett land som inte är deras. Och man ska göra dem till slavar och förtrycka dem i 400 år. Men det folk som de kommer att vara slavar under ska jag döma, sa Gud. Och sedan ska de dra ut och tjäna mig på denna plats. Och han gav honom omskärelsens förbund. Så födde Abraham Isak som han omskar på åttonde dagen. Och Isak födde Jakob och Jakob de 12 stamfäderna. Och våra stamfäder blev avundsjuka på Josef och sålde honom till Egypten. Men Gud var med honom. Eller han var ständigt närvarande, betyder ordet. Han var i sällskap med Josef. Samtidigt tänkte jag här på hur Guds välsignelse följer i släktled. Det ena efter det andra generationen här. Och jag vet, jag har mött människor som är ledsna över att kanske de känner att men jag är den enda som är frälst i min släkt. De har ingen tidigare generation där den här välsignelsen har liksom följt. Men det är väl lika stort det, för jag brukar säga, men då är ju du den första som Gud för in välsignelse genom ditt liv i din släkt som följer efter dig. Men Gud var med honom, Josef då, och räddade honom ur alla hans lidanden eller allt hans betryck. Han gav honom ynnest, eller nåd, som det också kan översättas, och vishet inför farao och kungen i Egypten, som satte honom till styresman över Egypten och hela sitt hus. Men hela Egypten och Kanaan drabbades av hungersnöd och mycket lidande. Och våra stamfäder hade inget att äta. När Jakob fick höra att det fanns säd i Egypten sände han våra fäder dit en första gång. Andra gången de var där gav Josef sig till känna för sina bröder och farao fick höra om Josefs släkt. Josef skickade då bud och kallade till sig sin far Jakob och hela sin släkt, 75 personer. Och Jakob drog ner till Egypten och där dog han och våra fäder. Och vi stannar där. Stefanus fortsätter sedan att påminna om Mose och hur tiden närmar sig för Guds löften till Abraham. Att löften till Abraham skulle uppfyllas, det skulle bli ett folk och så vidare. Vi kan lugnt och bestämt konstatera att Gud vet allt i förväg. Och att Gud alltid är steget före. Både när det gäller löften och varningar. Och de brukar ofta gå hand i hand. Han talar om vad som ska ske och vad som kommer att ske. För att vi ska ha vår trygghet i honom. Och många av Guds löften drivs fram eller genom svårigheter och lidande. Josef hade ju fått insikt och fått löfte om framtiden genom drömmar. Men vägen dit kände han inte till. Men vi läste här att Gud var med honom och räddade honom ur alla hans lidande. Grundtextens ord här i grekiska ur är ick. Och lidande är samma ord som översätts vedermöda eller nöd. Så Gud räddade honom ur eller igenom hans vedermöda, kan man översätta då. Ingen positiv bekännelse eller proklamation i världen hade hjälpt Josef. Han fick gå igenom alla sina lidanden. Men det var bara för en bestämd tid som Gud hade bestämt. Och det här är ju verkligen, kan man säga, som överskrift över Josefs liv och många andra. Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa. För dem som är kallade efter hans beslut. Och det är alla som säger sitt ja till Jesus. Romarbrevet 8:28 står ju det. Samma ord här, ek, ur eller igenom, har vi i Uppenbarelseboken 3:10. Eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet ska jag bevara dig och rädda dig ur ek i grekiska. Prövningens stund som ska komma över hela världen och sätta dess invånare på prov. Så här ser vi att Guds folk, det är ju ett av många, många bibelställen som stöder detta. Guds folk går igenom prövningen och räddas ur den. Räddningen består i att man bevaras i tron och befrias vid Guds bestämda tid när Jesus kommer tillbaka. Och samma ord skriver Paulus till exempel till Timoteus i andra Timoteusbrevet 3:11. Vilka förföljelser har jag inte fått utstå? Och ur ek igen. Alla igenom alla har Herren räddat mig. Så kommer också alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att förföljas. Så vi ser att Gud räddade både Josef och Paulus inte bort undan detta, men igenom deras lidande. Och samma löften gäller för oss. Det gäller ju sånt då som Gud tillåter för ett gott syfte. För vi är medvetna om att det är väldigt, väldigt mycket som mer än vi någonsin kan förstå som Gud räddar oss undan här i världen. Guds väg var och är ödmjukhetens och ibland förödmjukelsens väg. För Josef till och med att bli slav och oskyldig i fängelse, kastad i fängelse. Men allt, hela den perioden var en betydelsefull förberedelsetid. Frågan var om Josef skulle gå hela vägen. Om han skulle hålla fast vid Guds löften. Hålla ut. Och hålla sig till Herren. Det var det som var frågan. Vi vet idag att det finns många kristna som sitter oskyldiga i fängelse på grund av sin tro på Jesus. Och jag har nyss läst boken Fångna i Iran. Det är ett bra tag sedan jag läste någon sån där bok, för jag läser mest bara Bibeln och teologiska, ja, teologi. Men den kan jag rekommendera. Och det handlar om två unga kvinnor, Mariam och Marsi, som växte upp i muslimska familjer på olika håll i Iran. Men båda sökte sanningen och bad Gud att visa vem han är. Och naturligtvis får vi säga fann de Jesus, som talade till dem på olika sätt, fick de höra om Jesus och möta Herren. Och de lärde känna varandra sen i Turkiet efter att de blivit kristna. Så mitt i ett land som Iran, som styrs med sharia-lagar och ett fruktansvärt andligt mörker, visar Jesus att hans ord är sant. Matteus 7:8, till var och en som ber han får. Den som söker han finner, var man än befinner sig alltså. Och för den som bultar ska dörren öppnas. Tillbaka i Iran spred de här två tjejerna eller unga kvinnorna tusentals nya testamenten under 3 år. Och de hade 2 husförsamlingar i sitt hem. Jag citerar det de säger här, skriver. Många längtar desperat efter ett sätt att fly men ser ingen utväg. Islams regler har tvingats på dem mot deras vilja. Många av dessa unga hade knappt kunnat föreställa sig en herre i mänsklig gestalt som gav sitt liv för dem. En frälsare som älskade dem villkorslöst. Den insikten gjorde dem nästan yra av glädje och tacksamhet. De älskade Jesus därför att han först har älskat dem. De valde mycket hellre den kristna tron än islam. Men det var inte fria att välja en ny tro. Att lämna islam för den kristna tron innebär risk för tortyr och död. Slutcitat. När man läser den här boken förstår man att Gud har verkligen utrustat de här två till evangelister. Men så fick myndigheterna ögonen på dem. De arresterades och sattes i det mest ökända fängelset i Iran. Och de var skrämda och oroliga till en början, men de förstod snart att de hade en uppgift där. Och de säger: vi hade bett länge och ihärdigt om nya möjligheter att få dela vår tro. Och bönesvaret skulle uppfyllas när de satt i fängelse i drygt 8 månader. Under vidriga förhållanden som gjorde dem både sjuka och undernärda. Men de fortsatte vittna och fick be för många till frälsning. Det pågår idag i Iran, som vi vet och har hört om. Och det är fantastiskt. Det är också Guds löften som går i fullbordan. Men nu tillbaka till Josef. Det var brödernas avundsjuka, läste vi, som drev Josef till Egypten när de sålde honom. Egentligen hade de ju tänkt att döda honom, men Ruben var ju den som räddade honom, att han blev kastad i drömmen och såld istället för att de andra dödade honom. Han hade ju tänkt att rädda honom, men då var det för sent. Han var redan såld som slav. Och dessa bröder, det var alltså Guds utvalda stammar. Tänk på det. Det var inga perfekta människor precis. Men Gud skulle förändra deras hjärtan. Nu drevs Josefs familj och hela Kanans land där de bodde till desperation på grund av hungersnöd. Och de hjälplösa bröderna tvingas ner till Egypten för att köpa mat. Hungersnöden här var Guds straff. Men Gud beredde också en utväg. Och vi läser att Josef var sänd att gå före de andra. I psalm 105 från vers 16. När han, Gud, sände hungersnöd över landet så att de led brist på bröd, då sände han en man framför dem, Josef, som blev såld till slav. Man slog hans fötter i bojor, i en järn låg han bunden. Till den tid då hans ord uppfylldes och Herrens tal bevisade hans oskuld. Då släpptes han på kungens befallning. Folkens härskare gav honom fri. Han satte honom till herre över sitt hus, till att råda över allt han ägde. Långt senare kan vi läsa om samma straffdom. Och vi får förklaringen varför i Jesaja 3 från vers 8. I vers 1, där säger Herren att han kommer att ta bort all tillgång på bröd och all tillgång på vatten i Jerusalem och i Juda. Till Jerusalem vacklar och Juda faller, därför att det med tal och gärningar står emot Herren, upproriska mot hans härlighetsögon. Deras uppsyn vittnar emot dem. Liksom Sodoms folk bedriver de sina synder öppet och döljer dem inte. Ve över deras själar, ty själva har de berett sig olycka. Gud hade välsignat folket, men de vände sig bort i uppror och medveten synd. Och när Gud tar bort sin hand, sin välsignelse, vad händer då? Jo, saker och ting börjar falla samman, rasa ihop, falla isär. Inget blir som det var. Och jag tror att vi här i Sverige kan känna igen oss och se paralleller här. Men så kommer löftet i vers 10, nästa vers. Säg till den rättfärdige att det ska gå honom väl. Till sina gärningars frukt ska de äta. Här är löftet om Guds utväg mitt i allt. Men ve över den ogudaktige. Honom ska det gå illa. han ska vedelas efter sina gärningar. Alltså den som inte omvänder sig och tar emot Guds förlåtelse får själv ta konsekvenserna av sina handlingar. Vi läste att Josef blev herre över Egypten. Men det hade hänt mycket i Josefs liv. Han hade nu en tjänare sinnelag. Herdesinne. Och han hade fått träning i fängelset. För det står i första Mosebok 39:22 att föreståndaren i fängelset lät alla fångar i fängelset stå under Josefs uppsikt. Och allt som skulle göras där fick Josef göra. Så Gud använde den här tiden för att träna Josef och fostra honom. Och vi kan nog föreställa oss hur Josef hade kunnat vara utan Guds fostran. Jag har fått makt. Jag har lyckats. Jag är rik. Jag ska lära er 8 punkter till framgång. Hur ni får ständig seger och hur ni lyckas. Det kanske vi har hört från vissa håll. Och många i kristenheten talar om att komma på en högre nivå. Komma högre höjd, komma högre upp. Men Guds väg är att kliva ner. Det var vad Josef fick göra. Vi har alla svaga sidor där vi är för starka i oss själva för att kunna ta emot och ledas av Guds ande. Om inte Gud får förändra. Vår starkhet måste brytas ner så att vi kan ta emot Guds nåd och befrias från fruktan. Vi kan läsa om Paulus som riskerade att bli högmodig för alla uppenbarelser han hade fått. Och han visste och var fullt medveten om att törntaggen i hans kött, det var hans räddning för att bevara honom ödmjuk. Petrus var impulsiv och frimodig, men han kunde också vara väldigt feg i flera tillfällen. Jag nämner inte alla bibelord nu, bibelställen, men det finns i texten på hemsidan sen. Och vi läser om Jakob och Johannes. De hade ett hetsigt temperament. Och Jesus kallar dem i början Boanerges, tordönsmän eller Oskans söner. Och vi kanske ler lite när vi tänker på att Johannes var den som sen har kallats kärlekens apostel. Världens ande uppmuntrar tvärtom våra starka sidor på ett sådant sätt så att det hindrar Guds kraft. Om inte det gör Guds kraft i våra liv och i församlingen. För vi behöver fostras och förändras av Herren för att bli redskap i hans hand. Och för att få ett andligt förråd att ge av till människor, inte minst i svåra tider. Man säger att världens rika och mäktiga kan lära oss ledarskap. Nej, det kan de inte. För de leder inte människor till Jesus. Den enda som kan förändra hjärtat. Som kan förändra vårt inre. Både beteende och tänkesätt. Vi vet att Josef var en förebild på Jesus. På många sätt. Han hade ett förråd av mat för sitt folk och hela Egypten under de 7 svåra åren som kom. Jesus mättar alla som hungrar och törstar efter hans rättfärdighet. Josef blir såld och utlämnad av sina egna bröder. Precis Jesus blev utlämnad av sitt eget folk, av judarna, för att dödas av hedningarna eller romarna. Josef förlät sina bröder med Guds hjälp och gav dem upprättelse. Och Jesus förlåter alla som vänder om till honom och bekänner sin synd. Och Israel som folk kommer att ångra sig och omvända sig till Jesus, sin Messias och kung. Strax innan Jesus greps och korsfäste sa han det här till sina lärjungar. Johannes 16 och från vers 22 läser vi. Nu är ni också bedrövade, men jag ska se er igen. Och då ska era hjärtan glädja sig. Och ingen ska ta er glädje ifrån er. Den dagen kommer ni inte att fråga mig om något eller be mig om något. Amen, amen, säger jag er. Vad ni ber fadern om i mitt namn ska han ge er. Hittills har ni inte bett om något i mitt namn. Bed och ni ska få. för att er glädje ska vara fullkomlig. Om man gräver lite i grundtextens ord här så kommer det fram lite mer vad Jesus kanske menar här. När han säger, den dagen kommer ni inte att fråga mig eller be mig, för ordet är också en bön. Men det är ett ord som bara står om Jesus. Jag har tagit upp det här ganska många gånger förut. Erotau. Det betyder att den som ber står på samma nivå som den han ber till. Det står aldrig om lärjungarna, utan står bara om Jesus i Nya Testamentet. Hade lärjungarna varit på lite för hög nivå där? För sen när Jesus säger, vad ni ber fadern om i mitt namn, det ska han ge er. Då är det ordet aiteo. Det där ordet som betyder, som verkligen beskriver ödmjukhet. En urfattig tiggare kommer till i ödmjukhet till en mäktig herre, god herre, och ber om hjälp. När ni ber i ödmjukhet, i mitt namn. Och i att be Jesu namn, det är att be i enlighet med Guds vilja och hans karaktär och syfte. När ni ber så, då ska ni få. För att er glädje ska vara fullkomlig. Alltså era hjärtan ska fyllas med glädje, sa Jesus. Och ingen kan ta den glädjen ifrån er. Nu är det intressant att orden här, glädje och nåd på grekiska, har samma rot. Roten är chairo. Jag vet inte hur det uttalas, men jag säger som det ser ut på svenska. Det betyder glädja sig. Chara, det betyder glädje. Och charis betyder nåd. Så vi kan alltså summera det här att sann glädje grundar sig i att vi älskar av Gud och har fått ta emot Guds nåd. Det är sann glädje. Den djupaste glädjen, den äkta glädjen. Och efter Jesu död och uppståndelse, precis som Jesus lovade, så fylldes ju lärjungarna av den helige ande och glädje i den helige ande. För nu kunde de ta emot så mycket mer av Guds nåd. Vad hände? Jo, Guds kraft, eller Guds nåd, fullkomnades i lärjungarnas svaghet. Och det är precis det som också Paulus uttrycker. Gud gav Josef och många andra och ger idag både varningar och löften om framtiden. Och jag skrev en del om det här i senaste nyhetsbrevet i Parousia Mission, därför att det är en fråga som många ställer och därför vill jag ta upp den. Då undrar man, blir det en världsväckelse som många säger, eller blir det ett stort avfall i den sista tiden? Det har ju varit olika bud på det här, och talas mycket om på olika håll i kristenheten. Och jag vill säga att båda påståendena är lite felaktiga och ganska extrema. De som talar om en jätteväckelse, de förnekar oftast avfall som Bibeln säger och varnar för. Och man förnekar Guds varningar. Andra som har sagt, det blir bara avfall, det står bara om avfall. Jag tror att en del har fått ändra och tänka om lite och läsa på lite bättre i Bibeln vad Guds ord säger. För Guds ord visar att den yttersta tiden ska kännetecknas av ett stort avfall och förföljelse av kristna. Men samtidigt ska evangeliet ut till alla folk, sa Jesus. Och det betyder naturligtvis väckelse på många olika platser i världen. För när Gud dömer nationer också, som vi läser om i Gamla testamentet, är det ofta löften med. Och det finns löften om väckelse bland kineser i Jesaja 49, väckelsen i Iran eller Elam, Jeremia 49. Och det går säkert att gräva fram väldigt mycket mer. Psalm 87, Psalm 68, Zakaria 9. Olika folk som nämns. Speciellt då. Och det är löften som också ska uppfyllas i den här tiden och i den sista tiden. Och överallt där Guds ord har framgång och där människor blir frälsta, där sker ju det vi kallar väckelse. Bibeln säger däremot inte att det blir en jätteväckelse överallt och att allt bara blir bättre och bättre innan Jesus kommer. Det är önsketänkande och inget annat. Gud har också lovat en äkta väckelse i Sverige genom nöd och bön och tårar. Jag säger äkta, för det är ett väldigt viktigt ord. Han har också visat och varnat för att det kommer ett andligt mörker över landet. Och först en falsk rörelse som ser ut som väckelse men inte är det. Jag har berättat om en av synerna som jag fick 90-talet skulle jag säga. Om ett kompakt mörker över Sverige men också många små eldar som brann där Guds folk samlas. Och här i veckan så jag städade väl lite i en del papper och hittade ett papper som jag inte har något minne av att jag har läst. Men jag har säkert läst det någon gång. Det var en text av Kurt Ölander från 2005. Och han berättar där att han fick profetera 1990 om ett andligt mörker som kommer att föra människor in i slaveri i Sverige. Citat från honom. Detta mörker började i hjärtat av E.W. Canyon på västkusten i USA. Spreds till Tulsa, det är där Kenneth Hagin var. Och därifrån till Uppsala, med andra ord Livets ord, Ulf Ekman. Och nu förs det ut inte bara i de skandinaviska länderna, men till länderna på andra sidan järnridån. Om inte de kristna vaknar med Herrens hjälp driver bort detta mörker, kan resultatet bli att Jesu församling kommer att utplånas i de nordiska länderna. Slutcitat. Detta förstår man när man läser hans text, att det låg väldigt, väldigt allvarligt och tungt på hans hjärta. Gud har varnat för avfallets ekumenik, och vi ser kanske nästan ibland man blir lite förvånad ändå att det sprids denna NAR, nya apostoliska reformationens alla villolärare, sprids så starkt överallt. Det är alltså en omvänd reformation tillbaka till romerska katolska kyrkan och påven. Och Gud har också varnat för det som kallas Empower 21. En pingstkarismatisk konferens. Där en del av trosrörelsens värsta villolärare är med tillsammans med svenska pingströrelsens ledare. Deras egen beskrivning år 2010 var: bevittna sammanstrålandet av de världsvida strömmar av den andeladdade eller kraftfyllda, jag kommer inte riktigt ihåg vad det var för ord där, rörelsen till en enad flod av välsignelser som ska översvämma jorden. Det var ju bara det att jag hade fått en dröm på hösten 2009 om exakt det de beskriver här. Men det var antikrists drömmar. Det var en varning från Gud. Och i den drömmen visar Gud att huset där vi befann oss, Janne och jag, och det gäller flera här, vårt sammanhanget som vi befann oss i, inte var säkert så länge till. Jag ville inte tro på det där och jag sköt det ifrån mig, men mer och mer har jag förstått att jag kan inte förneka det. Det var det jag visste när jag vaknade. Och då säger jag att det gäller inte hela pingströrelsen. Det gäller inte alla pingstkyrkor. Det finns sunda, fina. Men det gäller de ledarna som framförallt som påverkar så många åt fel håll. Och det är en oroväckande utveckling. Jag vill avsluta med att läsa från Jesaja 46 och från vers 8. Tänk på detta och fatta mod. Tag det till hjärtat, ni överträdare. Kom ihåg det som har hänt i det förgångna. Till jag är Gud och det finns ingen annan Gud. Ingen som jag. Jag förkunnar från början vad som ska komma. Och långt i förväg det som inte har skett. Jag säger, mitt beslut ska gå i fullbordan. Allt vad jag vill kommer jag att göra. Det här ska vi ta till oss. Allt vad jag vill, säger Herren, kommer jag att göra. Mitt i det mörka verkar Gud. Och han kommer uppfylla sina löften. Vers 11. Jag kallar på örnen från öster, från fjärran land. Honom som verkställer mitt beslut. Vad jag har talat, det låter jag ske. Vad jag har beslutat, det sätter jag i verket. Och den här profetian syftar ju på kung Kores i Persien. Som Jesaja fick profetera om. Jag tror att det var ungefär 200 år innan det uppfylldes. Och det var han som fick uppmana judarna att återvända till sitt land på Guds befallning. Och hjälpte dem att kunna återvända till sitt land som Gud hade talat och lovat och bestämt. Hör på mig, säger Herren, ni självsäkra, ni som är fjärran från rättfärdighet. Se, jag låter min rättfärdighet komma nära. Ja, de självsäkra är de som litar på sin egen rättfärdighet, kan vi förstå av sammanhanget. Som litar mer på mänsklig vishet och mänskligt resonemang än på Gud. Se, jag låter min rättfärdighet komma nära. Den är inte långt borta. Min frälsning eller min Yeshua dröjer inte. Jag ger frälsning. Jag ger Jesus i Sion, min härlighet åt Israel. Gud vet slutet redan från början. Och därför talar han om det för oss i förväg. Han varnar oss, han uppmuntrar oss, han talar om sin vilja. För att vi ska välja rätt. För att vi ska bli det han har tänkt. Precis som med Josef och de andra som Guds tjänare och tjänarinnor som vi läser om. Och att vi också får uppleva Guds löften här i Sverige. Amen.